Härligt. Kul att återigen få samlas i Guds tjänst. Det är alltid en fantastisk glädje att få se Guds heliga tillsammans. Tillsammans älska Gud och tillsammans prisa Gud för det han har gjort och för vem han är. Ni som inte känner mig så heter jag John Horgby. Jag är en av församlingsmedlemmarna här och jag är också teologistudent. Så jag läser församlingsledarutbildningen på Skandinavisk teologisk högskola. Jag har läst ett år och har två år kvar, så jag har lite praktik här i församlingen under vägen så att säga. Så det är därför jag står här. Det är Kristus som är min mentor, så jag får lite sen här att förkunna ordet för er. Och som Anna-Mia sa så ska jag denna dag tala om evangeliet rakt upp och ner. Det kan man inte höra för många gånger. Vet, när Paulus skriver till församlingen i Korint så skrev han kapitel 15 att jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade. Så det var en församling som redan hört evangeliet, men Paulus var mån om att jag vill påminna er om evangeliet. Så det är just det som jag ska förkunna idag. Och den stora reformatorn Martin Luther, han skrev sina teser som ni vet. Och en av hans teser det var att kyrkans verkliga skatt är evangeliet. Kyrkans verkliga skatt är evangeliet. Alltså evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Så Martin Luther, han ansåg alltså att vad kyrkan hade att värna om, det som var det viktigaste för kyrkan, det som var det mest värderade för kyrkan, det som var kyrkans skatt, det var evangeliet, och det är evangeliet. Du vet, jag kan tänka mig att Luther, han uppskattade många av de saker som kyrkan gjorde och som de stod för. Jag kan tänka mig att han uppskattade kyrkans sociala verksamhet. Kyrkans betoning på en sund, rättfärdig moral. Men när Luther talar om det som är det mest värderade, det som är det mest dyrbara för kyrkan, det som är kyrkans verkliga skatt, så är hans svar entydigt, det är knivskarpt. Kyrkans verkliga skatt är evangelium. Och för att vi ska kunna förstå och greppa denna skatt så måste vi först få en förståelse om något som inte är särskilt skattlikt. För att kunna förstå de goda nyheterna om Jesus så måste vi först få en förståelse om några dåliga nyheter. Och för att vi ska få upp ögonen för dessa dåliga nyheter som sedan kan uppenbara de goda nyheterna för oss, så skulle jag vilja ta med er alla till första Mosebok, Bibelns första bok. Och i första Mosebok så finner vi helt enkelt skapelseberättelsen. Vi finner återberättandet av hur Gud skapade jorden. Boken inleds med följande fras att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Vi kan sedan följa en sju dagars period då Gud successivt och strukturerat skapar allting som finns till. Och som kronan på sitt verk så skapar Gud människan. Första Mosebok kapitel 1 vers 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och som de flesta vet så planterade Gud också en lustgård. Edens lustgård. Det var den plats som den första människan skulle få leva och bo och verka i. Första Mosebok 2:15 till 17 står det så här: att Herren Gud, han tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men, säger Gud, av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Den dag du äter av det trädet ska du döden dö. Så Gud gav alltså den första människan en plats att bo på, en plats att leva och arbeta på. Och han gav människan en tydlig och klar instruktion. Ät av alla träd förutom detta. Och om du mot all förmodan skulle äta av trädet om kunskap om gott och ont ska du döden dö. Så människan skulle alltså straffas med döden om den skulle gå emot Gud. Människan skulle dö om den skulle bryta mot Guds befallning. Och vad är det då som sker i Edens lustgård? Om vi går ett kapitel vidare så händer det katastrofala. Det fruktansvärda händer. Människan gör det som den verkligen inte fick göra. Adam och Eva, de första människorna, de äter av trädet med kunskap om gott och ont. De begår världshistoriens första synd. Världshistoriens första uppror mot Gud. Och genom denna handling så blev människan en syndare. Första Mosebok 3, vers 6. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Och vad var det som var Guds löfte till människan om den skulle äta av detta träd? Den dag du äter av trädet ska du döden dö. Men det som sker, det är ju faktiskt att människan faller inte på stört ner och dör. Adam och Eva dör ju inte på stört när de äter av trädet. Men det som händer, de får leva vidare. Men dödsdomen förblir över dem. Dödsdomen kvarstår över dem. Du vet, om inte Adam och Eva hade syndat så hade de aldrig någonsin dött. Deras kroppar hade aldrig någonsin gett upp andan. Men nu så syndade de och de fick ta domen för deras synd. Men problemet med Adams synd, problemet med den första människans synd är att den inte enbart påverkade honom. Adam och Eva blev syndare. De gav sedan vidare synden till sina barn. Syndare föder syndare. Det finns alltså en inneboende synd i varje människa som sedan Adams tid har ärvts ner ifrån generation till generation. Synden gick in i Adam och födde senast vidare till alla människor efter detta. Och detta är vad aposteln Paulus säger i Romarbrevet 5, vers 12. Paulus säger så. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Du vet, jag tror inte Adam hade en blekaste aning om hur mycket lidande, död och nöd som hans synd innebar i Edens lustgård. Hur mycket fruktansvärt som har utgått ifrån denna enskilda handling. Jag tror inte Adam ens kunde fantisera om den misär som han lade mänskligheten i genom att äta av trädet om gott och ont. Och Paulus säger det att eftersom Adam åt av trädet så blev alla syndare. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och på så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Det finns somliga människor som helt förnekar att de är syndare. Att de är moraliskt perfekta i Guds ögon. Att de aldrig någonsin har brutit mot Guds lag. Men det är helt enkelt falskt. Det finns ingen syndfri människa på vår jord. Och vill ni veta ett väldigt klart och starkt bevis för detta? För att alla människor är på väg att dö. Dessa människor som påstår att de är syndfria, deras kroppar åldras också. De är också på väg att möta döden. Varför det? För syndens lön var just döden. Mänskligheten håller på att dö för att synd är närvarande i deras liv. Jag är döende för att jag är en syndare. Därför finns det ingen syndfri människa. För det finns ingen människa som kommer leva kvar evigt på denna jord. Alla är döende på kort eller lång sikt. Hade man varit syndfri så hade man inte dött. Och eftersom alla människor har syndat så kommer alla människor en dag att dö. Och detta är vad jag skulle kalla den första döden, den naturliga döden. Men Bibeln talar också om den andra döden. Den första döden kan ingen människa fly från. Den första döden kommer alla människor en dag att möta. Men det finns också en andra död. Som vissa människor kommer att möta och som vissa människor inte kommer att möta. För Bibeln talar om att när en människa dött så kommer den också att dömas. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 27 säger följande. Hebreerbrevet 9, 27. Människan måste dö en gång och sedan dömas. Människan måste dö en gång och sedan dömas. Du kommer dö en gång och sedan kommer du att dömas. Och den som ger domen, det är Gud. Och Gud ger bara svartvita domar. Det är inga tvetydiga domar, utan det är svart på vitt. Och de domar han kan ge en människa, det är bara två stycken. Antingen blir man dömd som skyldig inför Gud, eller blir man dömd som förlåten. Märk noga att man inte antingen blir dömd som skyldig eller oskyldig. Ingen människa är oskyldig. Antingen blir man dömd som skyldig eller förlåten. Och Jesus själv beskriver dessa två utfall genom att tala om två olika vägar som människor vandrar på. Han talar om en bred väg och han talar också om en smal väg. I Matteus evangeliet kapitel 7, vers 13-14 säger han följande. Matteus 7, 13-14. Gå in genom den trånga porten, säger Jesus. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Du vet, en människa som vandrar på den breda vägen har bara en slutdestination. Fördärvet. Det är alltså slutdestinationen för den människa som döms skyldig inför Gud. Det finns bara två vägar. Det finns bara två domar. Det är svart på vitt. Det finns inga mellanting, inga gråskalor. Och det straff som då väntar den människa som döms skyldig inför Gud, det är också väldigt svart på vitt. Det är fördärvet, säger Jesus. Det är helvetet, säger Jesus. Och det finns inget snällt, mysigt, icke-kontroversiellt sätt att förmedla denna sanning på. Den människa som vandrar på den breda vägen, den människa som döms skyldig inför Gud, kommer att komma till helvetet. Det finns inget annan plats för den människan. Den kommer att hamna i fördärvet. Jesus om någon gör detta supertydligt. Och du vet, det är en smärta att veta om detta. Det är en smärta att bära. Det är någonting jag säger med stor sorg i mitt hjärta. Eftersom jag vet att de flesta människor på vår jord, de vandrar på den breda vägen. De vandrar inte på den smala vägen. De flesta människor på vår jord kommer att dömas skyldiga inför Gud. Och det är exakt vad Jesus säger. Det är få som går på den smala vägen. Men det är många som vandrar på den breda vägen. Och det är en smärta och en sorg att bära. För det finns ingen glädje att se människor gå evigt förlorade. För Bibeln som sagt gör det klart och tydligt. Guds vredesdom är på väg att möta denna värld. Det kommer en dag då Gud ska döma världen i rättfärdighet genom Jesus som han har utsett. Det kommer att komma. Och ve över den människa som döms skyldig inför Gud. Den har ett fruktansvärt öde att gå till mötes i evigheten. Men frågan är, hur blir man fri? Hur kan man bli dömd som förlåten inför Gud? Hur kan man bli fri från sin synd? Hur kan man få syndernas förlåtelse? Och det är nu vi börjar närma oss de goda nyheterna. Nu har först fått en förståelse om de dåliga nyheterna. Om helvetet, om fördärvet, om syndens straff. Det nu evangeliet kan uppenbara sig för oss. I första Timoteus kapitel 1 vers 15 står det så här. Detta är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största, säger Paulus. Paulus var medveten om sitt fördärv. Han var medveten om sin synd. Han sa att han var den största syndaren. Men han håller fortfarande kvar den sanningen att Kristus Jesus kom till världen för honom. Att Kristus Jesus kom till världen för syndare för att frälsa dem. För som jag säger, det finns ingen glädje i en människas död. Gud finner ingen glädje i en ogudaktig människas fördärv. Att en ogudaktig människas, en syndare, går förlorad. Han vill att människor ska bli dömda som förlåtna inför honom. Få liv istället för dom. Han vill att varje människa ska få leva. Och som Johannes evangeliet 3:16 säger, som Dilson läste. Att Gud motiverad av sin kärlek till syndare, han vill inte att de ska gå förlorade, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och som de flesta här inne vet så blir Jesus korsfäst. Jesus dödades brutalt, plågsamt, smärtosamt för vår skull. Det var vår synd han bar i sin kropp upp på korset. Jesus själv var oskyldig. Han var ren inför Gud. Men han dog för oss. Han dog för syndare. Paulus säger så här i Romarbrevet kapitel 5, vers 6-8. Romarbrevet 5, 6-8. Och detta är glädjande. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud, säger Paulus, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Kanske skulle någon vilja dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss, att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och detta, kära du, är goda nyheter. Detta är världens bästa nyheter. Detta är de mest glädjande nyheterna en syndare kan få höra, att Kristus dog i de ogudaktigas ställe. Det Jesus gjorde, det gjorde han för att göra det möjligt för dig att få din synd förlåten. Att bli dömd som förlåten inför Gud. Att bli fri ifrån syndens straff. Han dog för din synd. Han dog för min synd. I de ogudaktigas ställe. Och genom att dö för oss gjorde han möjligt för oss att bli frälsta. Att få allt ställt till rätta med Gud. Att försonas med Gud. Att inte längre vara en fiende till Gud, utan att få vara en vän till den helige Guden. Och det är just detta som Martin Luther knivskarpt säger att det är kyrkans sanna skatt. Det finns inget bättre budskap. Det finns inget mer relevant och essentiellt för Guds församling att hänge sig till. Det finns inget annat budskap som ska ljuda från predikstolen. Det är evangeliet som är kyrkans sanna skatt. Det finns en väg till frälsning. Det finns ett hopp om evigt liv. Det finns ett sätt att fly ifrån Guds vredesdom. Och det är det budskap vi har att förkunna. Men hur får man då del i den frälsningen? Hur får man del i det verk som Jesus gjorde på korset? Hur blir man frälst? Aposteln Paulus, som har skrivit stora delar av Nya Testamentet, han stod en dag inför rätta. Och han blir frågad, vad är det du predikar, Paulus? Vad är det för budskap du förkunnar? Och Paulus säger då så här i Apostlagärningarna 26:20. Apostlagärningarna 26:20. Jag har predikat, säger Paulus, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Paulus, som är en av den tidiga kyrkans grundare eller förgrundsgestalter, det här han predikade: ångra era synder, omvänd er till Gud och lev ett nytt liv med omvändelsens frukt. Det var detta budskap som aposteln Paulus förkunnade överallt där han trädde fram. Du vet, man kan aldrig bli frälst ifrån sin synd om man håller sin synd i handen. Man kan aldrig bli frälst ifrån något man håller hårt i. För att bli frälst måste man ångra sin synd. Ångra det man gjort i Guds ögon som har bedrövat honom. Som gjort honom sorgsen. För att ge ett exempel på detta. Du vet, i ett äktenskap, om en av parterna skulle vara otrogen mot den andra, hur skulle den andra på något sätt kunna ge förlåtelse till den andra om den fortsatte att vara otrogen? Det finns bara förlåtelse att ge och förlåtelse att få om man ångrar sin synd. Ångra era synder, säger Paulus. Man måste ångra det man gjort fel och vända sig bort ifrån det. Men man måste också tro på Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg, inget annat hopp, inget annat sätt att bli frälst. Johannes 3:16 sa att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Genom tron på Jesus Kristus så blir man frälst. Man blir försonad med Gud. Romarbrevet 10:9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror, det är du som måste fatta ett beslut. Det är du som måste ångra din synd. Det går inte nog att betona varje enskild människas ansvar för detta. Det är inget kollektivt vi gör. Den varje enskild människa måste göra detta inför Gud. Och detta är också varje människas viktigaste beslut och varje människas viktigaste bekännelse. Att besluta sig för att ångra sin synd. Att besluta sig för att vända sig bort ifrån synden och avsky den. Och också bekänna sin tro på Jesus Kristus som sin frälsare. Och det är just detta som är kyrkans sanna skatt. Evangeliet. Att det finns ett sätt för syndare att få det rätt ställt med Gud. Det finns ett sätt att fly den kommande vredesdomen. Det finns ett sätt att bli dömd som förlåten inför Gud. Då den andra döden inte har något grepp på mig. Då jag har evig glädje och frid tillsammans med Gud i himlen. Och slipper nöd, ångest och lidande i helvetet. Och det är bara genom Jesus Kristus. Att omvända sig och tro på honom som gör detta möjligt i en människas liv. Jag kan frimodigt i glädje vittna om att det har hänt i mitt liv. Jag har fått möta Jesus, fått uppleva honom. Jag har fått ångra det jag gjort inför Gud i ödmjukhet och säga att förlåt mig. Jag har fått sätta min tilltro till honom. Jag har fått uppleva frälsningens glädje. Att få det rätt ställt med Gud, att få bli älskad, villkorslöst av Gud. Att få leva tillsammans med Jesus Kristus. Det är ett vittnesbörd av. Och det är inte för att jag är särskilt perfekt, utan snarare för tvärtom. Att jag insett att jag är en syndare. För Kristus Jesus kom till världen för att frälsa just syndare. Så min vädjan och min bön från djupet av mitt hjärta till dig som kanske sitter här och ännu inte fått uppleva detta. Ångra din synd och tro på Jesus Kristus. Det är den enda vägen för dig att bli fri från ditt straff och istället uppleva glädje och kärlek. Och det är detta budskap som kyrkan har att förkunna. Det är detta budskap som är kyrkans sanna skatt. Amen. Amen. Vi ska fortsätta vår gudstjänst i tacksamhet inför den Jesus som korsfästes och dog för våra synder, i tacksamhet för frälsningens gåva. Men också om du sitter här tyngd av synd och skuld, om du inte vet att du har det rätt med Gud, så vill vi väldigt gärna be för dig. Att du ska bli frälst. Att du ska få fyllas med det som ger en glädje som inte går att beskriva. Som det är du, så är du varmt välkommen fram till förbön senare. Så vi vill be för dig. Amen.